EU-kommissionen som...
Ja, vi hade en bil här.
Ja, det hörs väldigt tydligt i micken.
Ja, ja, ja.
Så.
Mm.
Mm. Alltså det låter som att han är... Är det min granne som bor 100 meter bort här? Det är väldigt bra ljud i den här. Lyssna.
Ja, alltså... Ja, jag förstår. Nu hör jag ingenting bara för det. För att det inte är okay. Men det låter precis som de här lurarna man hade i lumpen.
Ja.
När man gick runt och de förstärkte ljudet. Ja. Jag vet inte hur många gånger, men om det prasslade 100 meter bort så lät det som att någon stormade fram.
och så sitter man mitt i natten och så är det en bara en kompis där som sitter och prasslar med kolapapper liksom. Och så tror man att det är juristen som kommer.
Ja, ja jävlar, det var... Ja, så var det faktiskt. Välkomna till Solcellspodden, avsnitt
20.
20, ja.
Mm.
Vi sitter nu återigen i Pers lilla stuga. Vad kan man
Friggebod.
Friggebod kallas det, ja. Mm. Precis.
Vet du varför det heter Friggebod?
Nej.
Det var på 90-talet så hade vi en bostadsminister som hette Barbro Friggebo, tror jag. Mm. Barbro, tror hon hette. Och hon hade en reform där man skulle få bygga ett litet hus på tomten.
Aha.
Precis som, det är därför man kallar, så kallar man, blev det ju väldigt rolig ordvits då med friggebord. Hon heter Friggebo, eller vid bord.
Ja.
Så det är därför hon kommer. Och sen nu har vi ju Attefallshus som man får bygga.
Jag tänkte ju säga det,
ja.
Attefall är det också lite.
Ja,
det är
ju Alliansens bostadsminister. Så att, nu fick lite kuriosa om friggeborden.
Ja, det var spännande faktiskt, det visste jag inte. Och, jaha.
Alltså man får ställa dem, det var så här att man får ställa dem på tomten utan att behöva bygglov eller något sånt då.
Ja, just det. Och då är det med Attefallshus också, eller?
Ja, det är med byggamälan i alla fall.
Byggamälan, ja, det är fint. Det kan ju du nu, det är bygglov och byggamälan och sånt. För mig är det samma grej. Men, vad är en byggamälan då?
Det är att man anmäler att man ska göra det mest.
Och så får man säger bara till helt enkelt, nu gör jag det här.
Ja.
och så hoppas man på det bästa.
Det är ungefär där vi vill komma med solceller faktiskt. Att för nu är det ju bygglov på solceller i många kommuner.
Ja, precis.
Men det är väldigt många som vill att det ska bara räcka med egentligen med byggamälan.
Ja.
Eller att man ska liksom ta bort helt och hållet då.
Precis.
Men kommunen vill nog veta. De brukar vilja veta saker och ting.
Ja, de vill ju veta att det kommer något som förändrar bilden här. Men det är klart, jag satt senast idag faktiskt med ett förfrågningsunderlag där jag kollade igenom och så fastnade jag på det. Ja, så vill de att bygglovshandlingar ska ingå, att entreprenören ska göra det.
Aha.
Så det finns, poppar upp och behövs uppenbarligen. Men självklart hade det varit bra om det inte behövs, för det är billigare.
Ja.
Slippa att ha någon som gör det. Eller, ja.
Precis, och i solceller så är det ju så här, jag har ju också gjort bygglovshandlingar där solcellerna är en väldigt, väldigt, väldigt marginell uppstickande del på ett väldigt stort hus.
Ja.
Och det känns väldigt löjligt att man ska lägga massa tid på och liksom visa kommunen att det här kommer sticka upp 5 centimeter från taksargen liksom.
Precis.
Men ändå måste man ändå rita in de här små 5 centimeterna på någon ritning och skicka in till dem.
Ja, det är väldigt roliga ritningar man gör ibland. Ja. Kanske vi pratade om, sa vi det förra podden? Nej, vi kanske pratade om bara du och jag.
Ja.
Hur dumt det kan vara.
Ja.
Det är liksom ett streck på en ritning i någon skala där hela huset måste synas också.
Ja. Ja.
Och då blir ju själva strecket som är solcellerna, det ser man ju inte.
Nej. Så man kan bara skicka ett papper och skriva, de kommer inte synas.
Nej,
i princip.
Så ska man kunna skicka ritningen bara som den är.
Mm. Ja.
Ja, snurrar vi inte in ännu mer på det, men vore käckt om det försvann, såklart.
Ja. Men jag tror att det är många som pushar för det, och det känns som att det är något som regeringen pratar om ibland också.
Mm. Så här. Jag vet att Solelkommissionen, tror jag nu, kan ha fel nu, men jag tror det, att det snackades om det. Det var ju en Almedalsvecka som vi säkert kommer komma in på, kanske, eller jag kommer komma in på det idag i alla fall.
Mm-hmm.
Du ser lite tvekad ut. Du inte riktigt, kanske har kollat där. Det är väldigt bra.
Riktigt anknutet ämnen av
det. Då har vi ju lite olika ämnen idag. Det är bra det. Kanske väldigt många ämnen. Det kanske blir 2 poddar av detta. Ja. Det känner jag spontant nu. När du såg frågan ut i Almedalen.
Ja. På
Lätt att man bläddrar i papper och sånt
där. Uh-huh. Så
är bra. Du så analog idag?
Jag är väldigt analog idag, men jag vet inte hur bra det var för att det blev väldigt mycket prasser.
Ja.
Det är där man vinner. Alltså det är där digitala vinner.
Det är i fondsammanhang.
Över det analoga.
Ja.
Att det prasslar inte så mycket.
Nej, det finns vissa lägen där det är fördelaktigt, ja, såklart.
En jättedum grej med papper.
Ja.
Nu med de här bygglovsgrejerna som jag skickar ut. Eller som jag skickar för papper fram och tillbaka till kommunen.
Bara det gällande dina egna bygglov.
Mm. Ja. Det är liksom bara det att jag måste, liksom, jag gör ju ritningarna på datorn. Och sen gör jag dem till en pdf. Som har varit väldigt enkelt, bara mejla den pdf:en till kommunen. Men de ska ha det på papper.
Jaha.
Och vem har skrivare hemma idag?
Och inte i A3 i alla fall.
Nej. Inte A3-skrivare. Det är ju, tänkte jag säga, ja, bara skicka en A4 när man inte har skrivare är också dumt. Så jag, då får jag ju, det här är väldigt, det känns, man känner sig som en pensionär. När man sätter sig i sin bil och åker till biblioteket. Fyller på sitt bibliotekskort med 12 kronor för att kunna skriva ut 4 sidor.
Ja,
och så sitter man där och så nej, blir en felutskrift. Får gå och fylla på med 3 kronor till så att jag kan skriva ut de här A4 då.
Ja.
Ja.
Ja, det men, ja, det är det här moderna samhället vi lever i. Jag ska inte... Ja, det är ju konstigt alltså.
Ja.
Digitaliserade ritningar i alla möjliga slag och 3D, ja, och allt möjligt kan man säkert få till, men det hjälper ju inte.
Nej, men jag kan tycka att kommunen kan väl ta in, vill de ha det på papper så kan de väl skriva ut det själva.
Det kan man faktiskt, ja, tycka.
Så kan de fakturera mig i sådana fall.
Men vad gör de med papperna? Lägger de då det, tror du, i någon sån perm någonstans?
Mm, ja, men de vill säkert ha det arkiverat i pappersform liksom.
Ja.
Men så är det. Nej, ja.
Men, ja. Nu har vi inne på sidospår, men så kan det vara.
Ja.
Och... Då är det så att jag tänkte börja med att ta upp det här då med att en solelskatten försvinner. Och vad jag menar med det då är att det nu den 1 juli, som var här ganska nyligen förhoppningsvis, om vi nu släpper podden relativt snabbt, så är det så att då försvann den här problematiken som väldigt många fastighetsägare har haft. Kring att om du bygger flera anläggningar som är under 255 kilowatt styck så råkar du på en, alltså att du blir skatte, du måste betala energiskatt på elproduktionen som du använder för, på egen hand så att säga, inom byggnaden. Så att har du flera, har du ett gäng sådana anläggningar så måste du betala skatt fram till den 1 juli, var det så. Men nu så är det så att nu kan du ha hur många sådana här under 255 kW-anläggningar som du vill. Och du behöver inte betala energiskatt på den elen som du egen konsumerar då.
Nej.
Och det är en väldigt bra nyhet.
Mm.
För att många har ju möjligheten att ha en anläggning som är kanske uppåt de här 255. Men har så pass stora behov så att det majoriteten av elen går in och används i byggnaden. Och det kommer ju öppna upp väldigt mycket för ja, alla som vill bygga massa fler anläggningar. Vi har märkt ganska, eller det känns ganska tydligt att det börjar bli snackat som om fastighetsägarna börjar liksom tända till lite.
Mm.
Tycker det är kul. I praktiken så handlar det faktiskt inte om att skatten har försvunnit. Den har gått ner till 0,5 öre per kilowattimme från 30 någonstans. Men det är ju i princip att den har försvunnit.
Ja.
Och sen så ska de jobba för att ta bort den helt då. Så att det är en intressant grej för solenergi som helhet. Jag tror det kommer spela väldigt stor roll för utbyggnadstakten här under framöver, hur folk kommer tänka. Och ett exempel då på vad det här innebär, det är att nu tar jag lite referat här från att Solelkommissionen med Johan Önell i spetsen, mm, som också är ordförande på Solkompaniet, mm, hade lite seminarium här i Almedalen där, och det här i Solelkommissionen, som är en slags organisation som försöker främja solel i Sverige då. Så ingår bland annat JM,
byggföretaget.
Ja. Och de har ju då sagt här, deras vd har sagt det, att de kommer att ha solceller på alla sina hus som de bygger från 2018.
Oj!
Det är en ganska stor grej.
Ja, det var en väldigt stor grej.
För JM som är så stora, mm, liksom. Så att, och det är mycket som då har hängt på den här grejen med gränsen på 255, för de, mm, har ju inte kunnat liksom, eller, ja, det är liksom, det spelar roll för hur de tänker kring detta så att säga.
Precis, för det blir nästan, när man får den här skatten på nästan 30 öre per kilowattimme, som det var innan, Det är ju en tredjedel av vad kilowattimmen är värd.
Mm.
Så att det är ju, man förlorar ju en tredjedel av värdet för den el man producerar.
Ja.
Så att det är, jag tror, ja, nej, det är framförallt fastighetsbolag känns som, och byggare då tydligen då, som detta, som liksom kan få fart på det här byggandet.
Precis, och det kommer ju i och med att det ändå, precis det rör sig om de här, alltså man kan bygga förhållandevis stora anläggningar då så att säga. Det är ju inte så, ja, jo det finns ju, men de anläggningar som är större än så är inte kolossalt många idag. Utan nu, nej, till det,
för du får fortfarande skatta om du har 255 kilowatts anläggning som är, eller större.
Ja, då får du fortfarande betala skatt.
Och det är 30 öre då, eller 29 eller
vad? Ja, någonstans, ja. Ja, precis. Så att det är, men... nej, så att det är väldigt positivt. Så att nu kan det börja byggas järnet. Jag vet flera exempel som jag känner till från via jobbet där. Mm. Som att det har bromsats lite grann där. Mm. Av detta just att man avvaktar. Men nu är det slut på det. Så ja. Då kommer det hända grejer, tror jag.
Det är ju väldigt roligt. Nu jag går ju hemma föräldraledig, så har jag säkert förra gången. Och det ska bli roligt att komma tillbaka till jobbet. Och det är bara massa goda sådana nyheter.
Ja.
Så, branschmässigt. Att man känner att det är ett svung i branschen.
Mm.
Det är roligt.
Ja, det är väldigt kul faktiskt. Mm. Så att, det var den grejen. Så att, då kanske vi hoppar vidare till något som du har.
Ja, vi hade ju båda tänkt att prata om det här med Svenska Miljöinstitutet. På något sätt förkortar de det IVL då.
Ja, nu undrar man hur. Men,
ja. Så är det. Men de fick ju uppdrag av regeringen. Nej, förlåt, av Energimyndigheten och Trafikverket. Att skriva en rapport om batteritillverkningens klimatpåverkan. Och det är då litiumjonbatterier för elbilar och dylikt som man syftar på.
Mm.
Och det har inte diskuterat så mycket innan så. För man brukar, när man pratar om elbilar och utsläpp, så brukar det mest vara den här elen som man konsumerar under bilens livslängd. Mm. Alltså att man måste ju ladda bilen med någonting. Och var kommer den elen från? I Sverige så är det ju i princip kärnkraft och vattenkraft och vind och lite sol.
Mm.
Men i övriga Europa så är det ju väldigt mycket fossila bränslen fortfarande. Men nu har de då utrett batteritillverkningens påverkan. Alltså från utvinning av naturresurser till att batteriet är ett färdigt batteri som sen placeras i en bil då. Eller som ett batterilager. Den här rapporten fick rätt mycket, det blev rätt mycket diskussion efter den. De skriver på hemsidan där man laddar ner rapporten att en elbil med ett 100 kW batteri har alltså släppt ut 15-20 ton koldioxidekvivalenter innan den ens har startat. Alltså innan bilen har startat då. Ett 100 kW batteri är ju, det motsvarar ungefär Teslas största batteri.
Mm.
Och dessa beräkningar vilar på 50-70% fossil andel i elmixen. Och det innebär då att de har räknat med att 50-70% av den el som går åt till att tillverka batteriet är fossilt. Eller kommer från fossila källor.
Mm.
Och det blir ju ett citat som, eller det blir ju det här med 15-20 ton innan bilen ens har startat. Tar man det ur sitt sammanhang så blir det, vem vill köpa en elbil då för miljöns skull?
Mm.
Så. För den största energiutgången vid tillverkning av en liten jonbatteri är i själva fabriken. Alltså tillverkningsprocessen då. Så att först då utvinner man metaller ur gruvor. Och så bygger man ihop batteriet i fabriken. Och det är där som den största elanvändningen går åt. Så att, och elanvändningen i sig är den största klimatpåverkan i batteriets tillverkning. Mm. Så då får man ju fråga sig då, var tillverkas batteriet?
Mm.
Vilken el använder vi? Och i rapporten där så har de stakat upp hur många kilogram koldioxid per kilowattimme batteri det skulle bli.
Om man tillverkar dem i respektive land då?
Ja, precis. I olika länder. Om vi börjar med bovarna så kan man säga att typ Indien och Kina, det är väldigt troligt att batterierna tillverkas där. För att de har ofta låga tillverkningskostnader.
Mm.
I Indien så skulle det motsvara 226 kilogram koldioxidekvivalenter per kilowattimme batteri. Det säger inte jättemycket.
Nej.
226 kilo koldioxid per kilowattimme. I Kina skulle det vara ungefär 159. Så bara däremellan är ju ett jättestort hopp. Så 159 i Kina, 112 i USA.
Mm-hmm.
Men där är inte alltså Teslas gigafactory medräknad.
Nej.
I Sverige då så skulle det motsvara 7 kilo per 7 kilo CO2 per kilowattimme.
Det är ju lite skillnad.
Ja. De uppskattar att att svensk batteritillverkning skulle reducera utsläppen med 60% ungefär.
Mm.
Jag vet inte riktigt vad de jämför med, men i snitt kanske något sånt.
Nej, men det, nu kan jag flika in en grej, för det, jag har precis en mening om det i min anteckning där. Att, ska vi se vad jag skrev här. Att, precis, det, ja, det, de slår fast där i väl då att, att det finns en potential att reducera CO2-utsläppen med 60% om batterierna tillverkas i ett land med en elmix som den svenska.
Mm.
Och potentialen är större än så om helt förnybar el används. Det är ju egentligen indirekt.
Precis.
Det var ju det du sa där. Men det är väl förmodligen då att jämfört med det som har antagits, tror jag, i rapporten, tror jag de säger. Alltså som, det som deras kontenta är där med utsläppen då, jämfört med den. Och de baserar det på vad det var, ett 10-tal rapporter, tror jag, från 2010 till 2016 eller något sånt där.
Precis. Men i väl skrev jag i alla fall en debattartikel i Ny Teknik där de punktar upp det här med klimatpåverkan för litiumjonbatterier, att de vill trycka på att vi måste kolla var batterierna tillverkas. Och sen var det ett svar på den debattartikeln där bland annat Mattias Goldman från Fores, den här tankesmedjan, Power Circle och Fortum och Nevs, där de tyckte att rapporten syftar på väldigt mycket gammal data.
Mm.
Vilket de faktiskt säger i rapporten också. Det är svårt att gå ut och säga att batteritillverkan har denna klimatpåverkan med gammal data, när egentligen batterierna är ju någonting som inte ens har börjat komma än.
Alltså det är i stor skala.
I stor skala. Till exempel då, som vi såg det på USA, så har ju de inte med att den största batteritillverkaren i världen snart kommer vara Tesla.
Nej, som i princip visar bara med solenergi.
Precis, sol och vind.
Ja, sol och vind, ja.
Ja, så att de kommer ju vara i princip klimatneutrala i sin tillverkning. I alla fall i tillverkningsprocessen då. Sen vet man inte utvinningen då, men det var ju tillverkningsprocessen som var mest energiintensiv. Så de tyckte då att det inte går riktigt att förutspå var man är på väg genom att titta i backspegeln. Och de syftar på att fördelarna med elbilen är alla de fördelarna kommer ur dess livslängd. Att vi inte släpper ut så mycket när vi kör bilen. Och till exempel att vi kan använda batterierna till andra saker när de är uttjänta.
Second use och vad det heter.
Second use, precis. Till exempel ett bra exempel där är att i ett projekt som jag har varit inblandad i på jobbet, BRF Viva, som är ett stort nytt bostadskomplex med några byggnader, där man liksom har tagit gamla och utkänta Volvo bussbatterier och stoppat in som ett batterilager i en byggnad. Eller ska jag göra då, när de byggs. Det är simpelt så här, man kan använda det till andra grejer. För att batterierna slits ut rätt så, om man säger, fort när de sitter i en buss. Men som ett lite mer långvarigt batterilager så är de rätt så bra. För att använda igen då. För att då bör man laddar upp dem till, man laddar upp dem och sen använder man dem inte på ett tag och så laddar man ur dem senare.
Så det blir lite mer det är bättre för batteriet. Ja, skonsamt för batteriet, det var det ordet.
Precis. Det är ett skäl till att man kan se liksom att man måste kolla på hela batteriets livslängd. Men sen så har ju ursprungsförfattaren av rapporten skrivit detta. De kollar bara på tillverkningsprocessen. Så att det blir lite två debatter här.
Det låter ju som att, alltså, det låter väl som att de IVL har skrivit ganska tydligt sina antaganden, precis som typiska forskningsrapporter är. Det låter ju lite där som då att IVL faktiskt har gjort enligt typisk forskarrapport maner liksom, skrivit alla de här skrivit allting om att vi har antagit detta och detta och detta. Men det är klart att när en sån rapport kommer ut och tolkas, så behöver man liksom Alltså, de har skrivit all fakta, men det är lätt att tolka ut saker ur det då. När man liksom, framförallt om man vill göra en stor grej av det.
Precis, för gemene man läser ju inte rapporten.
Nej.
Även om jag tror att de här debattörerna läser rapporten för att kunna debattera så. Så de gemene man på gatan läser inte rapporten, utan de hör bara, jaha, ett batteri i elbilen har släppt ut 15-20 ton koldioxid.
Precis,
det är... per kilowattimme innan den... Nej, förlåt, 50-20 kilo per kilowattimme. Redan innan jag köper min elbil. Då är det ingen idé. Det kommer ju ta jättelång tid för mig att köra i kapp.
Mm. Och jag har hört från många i min omgivning faktiskt som inte alls ens är intresserade eller funderar på batterier eller bilar eller så, att liksom, jag hörde det här med elbilar nu, att det var ju inte så bra som man trodde.
Nej, precis.
Alltså, och det är ungefär dit
jag
det kommer.
Jag har hört samma sak.
För de stora tidningarna, nu vet jag inte, men jag antar att jag har fått en ganska bra spridning i generella media som inte bara är branschmedia.
Mm.
Och då är det klart att då har ju det blivit det som folk känner till. Så
att, ja.
Det är inte helt lätt att sitta i en podd här för folk som förmodligen är ganska så in i detta redan. Alltså det, man behöver ju i så fall tala om för alla andra massan att nej, men det är faktiskt inte riktigt så, men det är inte så lätt.
Nej. Och branschfolket vill ju egentligen gå ut och försvara tekniken.
Ja.
Så det är därför de liksom pushar på att ja, men, vi måste se hela bilden. Men, medan rapportförfattarna säger att ja, men, vi tittar bara på den här lilla biten av cykeln.
Mm.
Men jag kollade faktiskt på jag blev lite nyfiken på hur lång tid skulle det ta att köra ikapp den där 15-20 kilo.
Ja, den är utgångs. Ja.
Och så kollade jag lite på vad en vanlig bensinbil släpper ut. Och då hittade jag nu vet inte jag hur vetenskapligt det är. Men jag tittade på en sida som heter utsläppsrätt.se.
Mm.
Där man kan knappa in att jag har en liten, mellanstor eller stor bil. Och så hur långt jag kör, och så får man se hur mycket utsläpp det blir. Så att, för att de här kilorna då, som 15-20 ton motsvarar på ett 100 kilowatts batteri, skulle jag få köra mellan 10 och 13 000 mil.
Okej.
I en vanlig bensinbil då.
Ja, just det. Vad kan man säga att det är? Är det med standardkörning ungefär 10 år då kanske, eller?
Nej, jag skulle nog säga...
Ungefär,
ja, du vet att Svensk Energi hade också någon sån här att det motsvarar typ kanske 6 år eller 8 år.
Klart, man kör kanske mer än 1000 då.
Nej, men i vilket fall. De debatterar liksom samma sak fast på olika, från olika håll, tror jag. Men när vi ändå pratar batterier, det blev ju förra veckan någon gång så gick Northvolt ut och meddelade vilka två städer som är deras slutgiltiga städer som de kanske ska placera sin batterifabrik då.
Det är två finalister då, kan man säga.
Ja, precis.
I tävlingen om vem som får fabriken.
Ja. Göteborg var ju med i de här sista 8, eller vad det var.
Jaha, det låter då som att vi har fallit bort, eller?
Ja.
När du säger så.
Ja, det är Västerås och Skellefteå.
Ja, ja.
Ja,
och... ABB eller vattenkraft. Är det inte precis. Västerås, ABB och
nej, men...
vattenkraften lockar där uppe?
Mm. Det var faktiskt, huvudskälen var faktiskt att det inte, Göteborg kunde inte få fram någon fast, eller någon tomt där man hade anknytning till järnväg.
Jaha.
För de ville börja dem.
Mm.
Och sen
det
var
säger några... någonting om vad de, hur mycket de ska tillverka.
Ja, precis. Och sen var det nog lite också det här med el, alltså tillgänglighet till intensiv elproduktion. Så vattenkraften kan jag tänka mig, och att ABB lockar nog rätt mycket där också.
Mm.
Och sen var det mycket också, vet du vad de sa, att de fick väldigt bra respons, alltså den responsen de ville ha från de här två kommunerna.
Ja, ja, ja.
Så det var liksom också bemötandet som vägde in där.
Mm. Det är klart, sånt spelar roll. Alltså hur, det är ju en investering som, det behövs ju stöd från alla möjliga håll för att ro i land och sånt här.
Ja. Det var ungefär samtidigt så kom nyheten att Geely, som äger Volvo, ska bygga sitt nya utvecklingscenter för elbilar i Göteborg.
Just det, ute på Lindholmen, va?
Ja.
För det var lite lokalt snack här.
Precis, och det var ju kul.
Väldigt roligt.
Det känns som att som göteborgare då så blir man lite patriotisk. Så. Men Volvo har gått ut och sagt att de ska, alla deras bilar från och med 2019 ska vara ha någon form av elmotor.
Mm.
Och det är också en, kan man också fråga sig vad innebär det då?
Ja, det kan man.
För en, de kommer att ha tre kategorier med bilar där den minst elintensiva är en mildhybrid som de kallar det.
Mm-hmm.
Det är alltså en sån bil som egentligen du laddar den inte själv utan den laddas upp av bromskrafter och sånt.
Just det, en så att, icke-plug-in hybrid utan en,
ja,
bara
precis.
En hybrid.
Så att det är en bensinbil med en liten elmotor som laddas upp och laddas ur för att minska förbrukningen. Och sen nästa är ju plug-in hybrid då, och sen kommer det elbil.
Mm.
Från 2019 så ska alla bilar som de släpper vara någon form, som de lanserar då, vara någon form av sån här bil.
Mm.
Och det är också stort.
Det är stort.
Det är väldigt mycket snack där under Almedalsveckan. Ja. Trots att de inte annonserar under Almedalen. Utan de annonserar i Stockholm. Nej, men så det känns som att jag blev väldigt glad när jag hörde att Geely skulle starta den här grejen. För att det blir väldigt stort elbilsnav där ute på Lindholmen.
Ja, verkligen. Det blir elbilar för hela slanten. Och det är ju, det är kul att det tas efter, så att säga, eller att det, liksom, att det anammas av de stora tillverkarna. Ja. Vi har en nära vän som jobbar på det här företaget Sevt, som också är Geely-ägt och också har att göra med Volvo på det sätt. Och han säger det att det är ju elbilsfokus för hela slanten kring alla de här företagen och i det här navet där som börjar komma igång, så att det är mycket framtidstro där.
Ja.
Mm. Jag kan ju, i och med att jag har ju någon grej till kring det du pratade om där från början med den här IVL-rapporten och det. Power Circles, i fortsättning där på Power Circles kommentar på IVL-rapporten var också att det kanske var indirekt lite det du sa, eller det kanske till och med var det du sa tidigare, jag tänker efter, men den här snabba teknikutvecklingen på batteriområdet, att de tycker då att de inte riktigt lyfter fram den, för bara det i sig då gör att, alltså, energidensiteten i batterierna ökar ju väldigt snabbt nu för tiden också. Vilket gör att de här, alltså, hur mycket koldioxidutsläpp per kilo batteri som släpps ut, det ändras ju också rätt fort så länge du får mer energi på samma kilo batteri då. Så att, så de sa det att, jag kan läsa något citat rakt av här, att det senaste året har flera biltillverkare uppgraderat sina batterier med nästa generations battericeller, och detta innebär då 25-50% högre energiinnehåll på samma vikt och volym jämfört med de battericeller som används under den studerade tidsperioden, alltså det, de här studierna som de baserar rapporten på då. Sa du detta förut? Nej. Så att det är också en intressant aspekt, så att säga. Och så tar de ett extremexempel här då, som de tydligt markerar att det är ett extremexempel, men ändå för att förstå principen då, det är att Renault där, de har då, de använder LG Chem som är ett av en typ av batteri då. Och där har de ökat batterikapaciteten i sina nya generationer då med 80%, eller energins kapacitet med 80%, ja. Men vikten har börjat ökat med 5%.
Oj.
Så att då blir ju koldioxidutsläppen, som de skriver här, om man kör samma antaganden då som IVLs antaganden i hur de räknade på CO2, så bör utsläppet av CO2 vid tillverkningen av denna nya batterigeneration ha minskat från 150 till 200 kilo koldioxid per kilo batteri då till mellan 88 till 117 kilo per...
Mm.
Ja, de här siffrorna är inte så jättespännande kanske, men principen är ju att det spelar roll hur mycket el du får från en viss mängd kilo batteri som du tillverkar.
Ja, och precis. Och sen, det är ju, det är just där som det, för att den här utvecklingen går ju så fruktansvärt fort. Så att när elbilarna kommer ut i större volymer så kommer ju det vara helt andra siffror. Men det är som med alla nya tekniker, att i början så är det inte lika effektivt och det är inte lika miljövänligt, om man säger så. Och det är inte lika ekonomiskt heller. Det krävs att en teknik kommer igång lite innan man kan dra ut till de stora massorna.
Precis, den där skalfördelen som alla, det finns ju något begrepp som jag inte kan, men det heter ju någonting. Law scale eller något sånt där.
Mm-hmm.
Hittar jag på nu, men jag tror det finns sådana ekonomiska begrepp. Att precis, det måste komma upp i skala.
Ja.
För alltså, det är ju väldigt stor likhet här mellan batterier och solceller. Alltså, solceller kräver ju också mycket energi för att tillverkas. Smälta kisel och allt vad det är. Ja, smälta sand egentligen och så ta ut kiselet och så. Men där är det ju exakt samma princip egentligen. Alltså det som jag, som min egen reflektion, eller det kanske är flera andra som gör samma reflektion, men just det faktum att det finns en teknik, både batterier och solceller, som har potential att genom att växa och så att säga sedan bara pusha in sin egen energi tillbaks, så är det är ju frågan om att bara dra igång en alltså man bygger ju ett system som sen blir helt fossilfritt.
Men vad är positiv feedback där?
Ja, det är en positiv feedback, och den typen av system är ju på alla sätt, hur man än ser på det tycker jag, alltså det blir ett hållbart sätt. Det får ju självklart inte vara på bekostnad av alldeles för mycket skit i början. Det är ju jätteviktigt att primera dem som tänker på det ordentligt från början. Kör tillverkning i dem med de energimixarna som är de bästa och sånt. Det är ju jätteviktigt. Men i slutändan så bidrar ju det mesta av det till det som det mesta, både batterier och solceller som används, kommer ju ändå ge sitt bidrag till att man sen kan ha det helt fossilfritt.
Och det här är ju egentligen bara ett guldläge för svensk tillverkning av batterier. Kanske framförallt då, ja, som att det är så i Europa. Men just därför att vi har den här rena energimixen.
Ja.
Som gör att vi har en väldig fördel där om konkurrensen gäller att göra den renaste produkten.
Mm.
Men i många lägen så är det priset som lockar. Och då ligger vi... Ja, vi har haft våra solcellstillverkare.
Mm.
Det har haft jättemycket kompetens och hög kvalitet. Men där vi har fått konkurser på grund av att det inte blir några volymer.
Nej.
Och ska man då konkurrera med den kinesiska eller amerikanska eller kanske tyska marknaden, så går inte det riktigt. Man kan ha specialprojekt och sånt där man visar upp effektivitet och miljövänlighet. Men på något sätt så måste ju det ekonomiskt premieras också.
Ja. Framförallt när det är en sån bransch som växer så extremt mycket i övriga världen.
Ja.
Då är det svårt att klara sig nischmässigt på att vara den miljövänliga tillverkaren. Men
en rolig grej som jag kom på nu med de här svenska solcellstillverkarna som har gått i konkurs. Eller som, vi har ju länge kvar, eller är det så?
Nej, de är ju på gång nu i Glava Energy Center som det heter där. En fabrik, den sista vi har kvar. Men jag är inte riktigt säker på hur. Då ska nu köra igång.
Ja, okej. Okay. Men en positiv grej med de här företagen. Även Midsummer hade vi ett också, va?
Ja.
Och de som gör Dye Synthetized Solar Cells, vad heter de?
Det kommer jag inte ihåg.
Nej. Vilket fall. Det blir ju väldigt mycket forskning på de här grejerna istället. Att de har gått över till forskningssidan. I Glava så forskas det, och jag vet att de här Midsummer också är med och forskar. Och då får vi, även om vi kanske inte säljer solcellspaneler, så är de ju är kompetensen kvar.
Mm.
Och kan utnyttjas till att vi kanske sen får igång en större skala.
Precis. Och att det bidrar också till att skala upp det, vad det nu än är. Det börjar skalas upp någonstans i världen. Mm. För kompetensen, den kan ju flyttas liksom rent på. En rapport kan läsas om vem som helst, om någon har forskat fram den här. Ja, då tänkte jag ta upp en grej som jag tyckte var väldigt spännande när jag hörde det. Jag var till och med, eller jag var förvånad över att jag inte hade hört talas om det innan. Det var det då som har kommit att kallas vinterpaketet, eller på engelska då Clean Energy for All Europeans. Och det är så att EU-kommissionen har tagit fram ett väldigt omfattande förslag, en 1000 sidor lång rapport, eller vad man ska säga. Eller...
Det är svårt att föreställa sig.
Ja, det är mycket. det är liksom ett förslag till nytt regelverk för elmarknaden i Europa, kan man säga. Och vi i Sverige styrs ju ganska mycket av vad EU hittar på i de här regelsammanhangen. Det har vi inte minst vi förstått oss på under våran poddtid, där liksom det oftast är så att det är någon EU-grej som säger någonting och så får man inte göra sig och så här. Gällande elens, hur man får sälja och köpa och netto och debitering och allt vad det är. Men då har EU-kommissionen, de har tänkt till, lagt fram ett förslag, och på det sättet man kan se det här som en slags utstakning av vad de vill, skulle jag vilja säga. Så får jag hoppas att, eller troligtvis så är det väl mycket av det här som kommer realiseras, men i vilken ordning och när är svårt att säga då. De grejerna som är väldigt intressanta där det är att, eller egentligen för solcellssammanhang egentligen, så menar de på att de vill rikta om, de lägger väldigt stor vikt i det här förslaget då, om att man vill rikta om fokuset från de stora elproducenterna till de mindre elproducenterna. Och i det här fallet då mikroproducenter och personer med solceller och i det här fallet också kluster av solceller på diverse olika sätt. Och man kommer vilja lägga stor fokus på att det ska finnas flexibilitet här och att, precis som titeln på engelska antyder då, att clean energy for all Europeans, att man ska, ja, jag vet inte om den säger det så mycket, men att man ska kunna bidra som enskild person, att man ska kunna engagera sig mer i elfrågan och kunna vara en del av styrningen genom att till exempel ha möjlighet att ändra sin egen elkonsumtion enligt pris och sådana saker. Så att hela det här grejen som mycket av våran podd egentligen handlar om, alltså olika demand side management, om man tar det engelska uttrycket och sådär, det är liksom det som de vill att man ska göra mycket mer av. Och framförallt tycker jag då, jag går in på en av grejerna för det är ett väldigt stort paket det här, men och jag vill också passa på att säga att anledningen till att jag hörde det här eller såg det här första gången, eller där jag såg det nu nyligen, det var att Vattenfalls policyansvarig hade liksom ett försnack kring detta i Almedalen. Så att vi kan lägga länk på det på hemsidan. Det är de första, han pratade väl en 10 minuter i början bara av det föredraget, av hela det föredraget. Men väldigt intressant faktiskt. Han gav en väldigt intressant syn på vad som händer. Självklart lite ur ett stort energibolag som Vattenfalls perspektiv då, men jag tyckte ändå att det var väldigt, alltså, de är ju väldigt medvetna om att förändringen kommer, och är man policyansvarig så har man väl säkert väldigt bra koll på sådana här stora förändringar då. Men en av de mest intressanta grejerna, det är att det ska primeras, alltså bli fördel för det som de kallar för energikluster eller energigemenskaper, där du i princip då ska få fördel, alltså du ska kunna få bygga nät som ansluter fastigheter i ett visst område som ska kunna ligga utanför det här koncessionspliktiga nätet.
Och microgrid liksom.
Ett microgrid, precis. Microgrids ska liksom primeras. Och man ska kunna då köpa och sälja el däremellan. Man ska även kunna köpa och sälja el med varandra i olika typer av nya Internet of Things-baserade lösningar där du har liksom styrning högt och lågt, så att säga. Alltså, allt det här tycker jag låter så extremt spännande när jag tänker på det. Och jag tror att det kanske är flera i den här som lyssnar på podden som tänker lite samma sak. Att det är ju det här man väntar på lite grann, att hela den här nya, vad ska man kalla det, energi 2.0 eller vad man kan kalla det, koncepten. Och att det är väldigt kul tycker jag att EU går in och dikterar att det är hit vi ska.
Precis.
Det öppnar upp för väldigt många av de nuvarande regelmässiga krångelbitarna som gör att det här går inte att göra på ett bra sätt idag. Inte i Sverige. De måste verkligen lusläsa regelverket för att kunna få till detta. Men det öppnar upp för väldigt mycket skulle jag säga.
Sen Sverige är ju kända för att ha väldigt byråkratiskt krångel så.
Precis.
Men EU är ju snäppet värre.
Precis. Och jag läste någonstans att Sverige är en av de som länderna som har snabbast också att ta till sig precis exakt vad EU säger väldigt bokstavligt, medan andra är lite mer så här, ja, vi tolkar det lite som vi vill.
Ja.
Det är Sverige mer, vad då sa de så, nu är det så. Ja, så är det.
Vi är lite den här pojken längst fram i skolsalen.
Så. Ja, men lite så. Ja. Vilket säkert är bra i många lägen.
Ja.
Men nu kan vi väl vara snabba då. Kan man väl tycka då, om de nu hittar på sådana här saker och tänker åt det här hållet, så kan vi vara väldigt snabba med att införa det snabbt också.
Ja.
Om det nu blir realiserat, de här EU-kommissionens förslag.
Vi går ifrån, eller vi vill egentligen gå från ett mer centraliserat elnät till ett distribuerat elnät. Vilket betyder att vi går liksom från en stor producent och så genom ett jättelångt krångligt elnät till små kluster av konsumenter. Så vill vi kanske flytta produktionen nära konsumenten och slippa de här långa flaskhalsarna på vägen. Och även ge lite mer makt åt gemene man, om man säger så. För det är, sen i framtiden när vi pratar om elbilar och batterilager, och har man hela paketet där med elbilar och lager och solceller, Så kan man flytta laster och man kan flytta energin mellan sina olika sina olika entiteter, om man ska kalla det liksom. Man kan ladda upp elbilen när den behöver köras, och sen när den inte körs, eftersom att en bil står 96% av tiden, så kan man använda den energi som finns i bilen till att driva hemmet, och så sen så laddar man upp elbilen igen och så åker man iväg med den. Och att många, alltså vi pratar också om det här med självkörande bilar, att det kanske inte är så att vi ska ha en dyr stor bil som står parkerad 96% av tiden, utan att det kommer åka omkring bilar liksom och plocka upp folk här och var som man liksom kallar på istället. Att ens egen elbil åker iväg och kör lite taxi när man är hemma och man själv inte ens med i bilen, utan det är bara en extra inkomst där.
Mm, och man kan tjäna pengar på sin elbil.
Precis, och batterierna, då slits ju batterierna, men man kanske inte äger batteriet. Man får
räkna in det, hur mycket man tjänar på att låna ut den.
Precis, man kanske inte ens äger batteriet, utan man kanske bara hyr batteriet. Mm. Och alltid har ett fräscht batteri i bilen, att man varje service byter batteri. Så här, och då kan man återanvända batteriet. Sen när det har tjänat ut sin livslängd som bilbatteri, så kan det vara ett långtidslagringsbatteri istället. Och att det känns som att det är många synergier och många gemensamma länkar mellan de här olika teknikerna. Som man skulle kunna utnyttja mycket bättre om man kommer runt de här
regelverken.
Ja.
Och jag kan bara dra en liten ett kort citat här, så jag tyckte det var väldigt talande för vad de menar då, från en av de här alla tusen sidorna långa rapporten. Så var det då att all consumers across the EU will be entitled to generate electricity for their own consumption, store it, share it, consume it or sell it back to the market. Och där det är dit de vill att man ska hamna.
Mm.
Och jag tänkte bara snabbt ta upp på temat på det. Jag vet inte, det har vi nog inte sagt i podden, tror jag inte. Att sådana här, den här nätverk, eller vad ska jag säga, nätverk av solcellsägare eller kluster som man kan säga då, som inte nödvändigtvis är på samma geografiska plats, har redan börjat bli ett fenomen i Tyskland, Nederländerna och USA och lite sådana länder som har börjat med det. Jag vet att det finns ett företag i Tyskland som heter Sonnen som har börjat med det här med så kallade delningsnätverk då, där du i princip köper och säljer på en slags marknad, så som jag förstår det, som de har någon slags marknadshandlingsplats där du som solcellsägare blir delaktig i detta nätverket. Och det är väl den typen av lösningar, förutom de här interna DC-näten och lokala grejerna, som kommer att bli aktuella mycket, mycket mer framöver. Sen när det börjar ploppa upp den här typen av lösningar i Sverige.
Mm.
Och det finns ett avsnitt, vet jag, Klotet tror jag det var, vi kan länka till det.
Mm.
Där de är nere, ja, reporter nere och intervjuar lite folk där som håller på med detta och är på den här sonden och undersöker lite mer på det, vad det innebär. Men ja, det är kul, det är sånt, jag tror starkt på detta.
Mm. När vi ändå pratar lite framtidsutsikter, så har jag läst igenom en rapport som Energimyndigheten släppte i höstas, tror jag det var.
Mm.
För jag vet att vi båda var på ett föredrag, eller ett seminarium som Solkompaniet arrangerar.
Just det, uppe i Stockholm.
Ja, precis.
Mm. Ja, men det var fall... Jag kommer inte ihåg vad seminariet hette. Men...
Nej, men det handlar om i alla fall kvalitet i solcellsanläggningar.
Just det.
Och då var Energimyndigheten där och lite lanserade sin nya målbild för solceller.
Just det. Mm. Mm.
Och de släppte ju en rapport gällande detta då. Vad har de för målbild för solceller? Mm. Vad vill de?
Ja, eller, som är var... en av de rapporterna du har plöjt, som
ja,
du sa.
Mm. Jajamän. Så de fick i uppdrag av regeringen för ett tag sedan att föreslå en ny strategi för solel och hur den kan bidra till ett 100% förnybart elsystem i Sverige.
Mm.
Först började de diskutera lite solcellers potential i Sverige. De har ansett att en bra yta för solceller bör träffas av minst 70% av den maximala solinstrålningen på platsen. Så att om man har 1000 kWh per år på en plats, så bör vi inte skuggas mer än 30% av tiden, ska man kunna säga.
Ja, just det.
Och så har de satt en genomsnittlig verkningsgrad på hela systemet på 10%. Ja, deras målbild, jag kan beskriva den, men det är nästan enklast om man tar upp... vi lägger in den också som en länk, en bild på en en tidslinje.
Mm-hmm.
Mm. Idag så har vi ungefär 0,08% av elförbrukningen kommer från solceller. Eller försörjs av solceller. Och de har tänkt då att de har gjort en målbild där vi har idag 2022 och 2040. Och vad ska hända fram till de här två hålltiderna då? Fram till 2022 så vill de fokusera på att fixa i ordning regelverken.
Det lät som en bra ändå att börja i, kan jag tycka.
För ja, men precis. Precis.
Det andra kan ju driva sig själv, kan man säga. Det gör det inte, men...
Det känns som att idag så trycker vi in solel där det går. Mm. Men det är många ställen där det är någon paragraf som sätter stopp.
Mm.
Så här. Och sen så, ja, men så att de ska fokusera på regelverk, utöka elsäkerheten. Man vill ha tydliga direktiv vad som är...
Ja, så det är bra att alla har samma, för då kan man konkurrera på lika villkor.
Precis. Så de vill, som de säger då, etablera en funktionell plattform för fortsatt solcellssatsningar.
Mm.
När de sa detta på det här seminariet vi var på, så var det en entreprenör som räckte upp handen och frågade, okej, så att först 2022 ska vi ha förutsättningarna för en funktionell ska vi ha liksom en plattform för fortsätta solcellssatsningar?
Mm, det var väl en ganska, på ett sätt, relevant fråga.
Ja, det är rätt långt kvar till 2022 känns det, även om det beror på vilken axel man står på här. Men,
ja.
Men om man liksom, som entreprenör som verkligen... Alltså,
som vi byggde igår.
Ja, så är det ju liksom rätt långt kvar till 2022. Men i alla fall, så 2022 så ska regelverk och stödsystem vara till exempel målgruppsanpassade, säger de. Och det innebär att vissa målgrupper, kanske företagare och privatpersoner, alltså stora fastigheter, små fastigheter, folk med elbil. Det finns ju väldigt många målgrupper, och regelverket och stödsystemen ska vara målgruppsanpassade.
Mm. Så det ska finnas regelverk som möjliggör för alla dessa olika kund- eller målgruppskategorier att veta vad som gäller.
Ja, så att det kanske inte ska vara samma regler för ett företag som en privatperson.
Eller,
ja.
Det låter ju rimligt.
Mm. Infrastrukturen ska kunna hantera det här tillskottet av solcellseffekt. Och det är också viktigt att vi vet hur mycket solel kan vi, även om vi kanske, idag är det ingen, som många säger, att det är ingen fara idag som har så lite solceller. Men infrastrukturen ska ändå kunna hantera det i framtiden också, om man tänker långsiktigt.
Mm.
Det ska finnas ett utbud av certifierade installatörer. Det tyckte jag, det är en jättebra grej. För jag tycker att liksom, man certifierar ju allt idag. Så jag kan inte förstå varför man inte ska certifiera en installatör för just solcellsinstallationer. Jag tror att det är en installationsform som egentligen vem som helst kan göra, förutom att koppla in det sista mot elcentralen.
Mm.
Så att det är ju vettigt. Men sen tycker jag att det är också lite väl långt fram att liksom ha en certifiering klar till 2022.
Ja, det kan man hålla med om. Det låter ju... vet man kanske vad man pratar om, men det låter ju inte så kanske svårt att få ett regelverk på plats på vad som ska gälla.
Nej.
Sen så...
Det kanske
är det jobbigt att komma fram till vad man ska, vad som ska ingå i, alltså vad man ska kunna då,
ja.
Certifieringsmässigt.
Ja. Och det kanske ingår i, alltså man måste ha regelverket klart innan man kan certifiera det, såklart.
Precis. Sen kan man ju, bara spontant tänker jag kring detta också, är ju att det är också intressant att hur ska man då få folk, alltså så här, företag ska ju då gå kurser, alltså, eller personer i företag ska gå kurser. Då blir det, vad är det uttrycket, hönan eller ägget, med att om, som det är idag, om du ska handla upp en entreprenad och du ska ställa krav i entreprenaden på att du ska ha en certifierad installatör, men de aktörerna som finns och som man kan lita, som man känner man litar på, de har inte de här, till exempel i inledningsskedet där det inte finns, då är det också frågan om, alltså, hur ska de kraven kunna uppfyllas, alltså hur inför man det liksom, för att det ska vara Ska det vara ett krav? Ska det vara en rekommendation från början? Eller hur ska det liksom,
precis,
hur ska det fasas in detta?
Ingen vill ju börja skicka folk på utbildning, nej, innan kravet finns där.
Precis, för då kanske det kommer, alltså, jag spekulerar lite, ja, igen, att det kommer aktörer som är väldigt snabba på att certifiera sig.
Aha.
Men kanske inte har alla erfarenhet av solcellsinstallationer, nej, som ett annat företag har. Någon som uppfyller kraven och är de enda som också uppfyller kraven, en eller två, i en offentlig upphandling till exempel.
Sen efter 2022 då så ska man använda och tillämpa de här regelverken och infrastrukturen och statistiken för att kunna bygga en marknad som kan stå själv. De skriver under 2040 så ska utbyggnaden ske på kommersiella grunder.
Mm.
Så formulerar de sig.
Ja,
och det tolkar jag som att det ska vara...
Ja, det ska ju vara utan stöd skulle jag säga.
Ja. Och med lika villkor för alla.
Ja.
Och då i slutändan 2040 då, så ska jag räkna med att vi ska ha en solcellsbidrag på ungefär 5-10% av totala konsumtionen i Sverige.
Mm.
Och ja, det är ungefär där det känns som att de landar. Jag tror Solkommissionen har pratat om 10-15% kanske.
Mm, tror jag 10% var senaste siffran jag hörde.
Okay.
Mm. Men det varierade kanske.
Ja, och det skulle då motsvara mellan 7 och 14 terawattimmar.
Mm.
Ja, så det är Energimyndighetens målbild. Det låter som att de inte har tagit i för mycket.
Nej.
Det låter som en rimlig målbild så.
Precis. Måste jag flika in med en egen spåning? Ja. Det pratas väldigt mycket, eller väldigt mycket, men det är ofta så. Det hamnar på 10% ungefär som det hamnar på. Jag undrar, kanske får jag äta upp, men jag tror det kommer bli mer.
Ja.
Men det kanske är för att jag är entusiast såklart och allt det där, och det kanske är fler än jag som... Men alltså, ja, men det är väl bra med målbilder, det kanske är det realistiska målbilder att sätta så. Men solceller blir ju så mycket billigare hela tiden. Så, och vi...
Man ser de exponentiella utbyggnadskurvorna också.
Och Norden också, alltså visst, alltså... Visst får man mer solel vid ekvatorn liksom, på årsbasis, men Norden har mycket vattenkraft.
Mm.
Jag lyssnade också lite i förbifarten på ett också på Vattenfallseminarium om vattenfall, om vattenkraft. Och hur liksom hur mycket de har möjligheter att göra i regleringsmässigt där, och hur mycket man kan använda det som ett batteri. Och jag menar, vi har ju Norge också med 99% el från vattenkraft. Så att alltså, och det här Sverige har mycket reglermöjligheter.
Precis.
Visst, vi är en internationell marknad och sådär, men vi ligger så pass nära vattenkraften att det kan nog bli mer. Men ja, jag slutar mina spekuleringar där.
Uh-huh. Nej, men vi går ju mot ett mer, alltså Europa kommer få ett mer gemensamt elnät när vi har byggt ut de här HVDC-länkar och sånt ner mot kontinenten, och att det när vi har en helt gemensam elmarknad, så kommer det ju på något sätt Sverige bidra liksom till att öka den förnybara energin i Europa.
Mm.
Och många tycker då att det, då gör det ju att vi delar med oss av det göttiga liksom.
Mm.
Och kanske får högre elpriser på köpet.
Ja, det beror på. Det är en spännande fundering just där.
Mm.
För skulle man inte varit innördad på solenergi och allt sånt här, så skulle jag ha tänkt att högre elpriser är inte så roligt.
Nej.
Men i min värld just nu så känns det som fasen var gött med lite högre elpriser.
Ja, för då blir
det incitament att göra massa spännande saker, och då kan det betala sig att göra det här klimatsmarta, hitta på lösningarna. Men det här kommer inte alla hålla med om på många vägar.
Nej. Men solceller är ju självreglerande på det sättet att desto mer solceller vi installerar, desto mindre kommer solelen vara värd.
Och så kanske kommer batterilösningarna, och då blir det en balansering igen, och till slut så är batterilösningarna billigare, och då sen så kommer det handla någon slags jämviktspunkt.
Ja. Ja, just det. Så här var det. Jag pratade med en i branschen om så här. Jag hörde i alla fall så här. Det är ofta så när man sitter och pratar med folk, så är det någon som säger någonting och så kommer inte riktigt ihåg vad de sa. Att de säger något nummer, siffror, procentsatser, vad som helst. Och så blev man så här, vad var det de sa nu igen? Och så kan man titta med, för man, det var någon man bara kallpratade med liksom.
Mm.
Men då gällde det, hur många arbetstillfällen som solceller kommer, alltså hur många solcellsarbetstillfällen som vi kommer ha i framtiden.
Mm.
Inom typ 5 år eller något sånt. Och så har gått och funderat rätt mycket på detta.
Mm.
Och försökt, men tittat lite så här, googlat mig fram och kollat lite. Men så hittade jag faktiskt i den här rapporten.
I VL? Nej, vilken?
Nej, i
ja, den, som du pratade
den här om. Energimyndighetens rapport.
Ja.
Om just arbetstillfällen. Och de hade en rätt så, så här, det är en rätt så grov uppskattning. Men ändå så här en siffra. För de räknade med att 2015 så fanns det 154 stycken företag som antingen sålde eller installerade solcellsanläggningar. Jag tror att den siffran är högre nu.
Mm.
Eller den börjar vara högre.
Ja, det börjar vara.
Men i alla fall, så att, och de sa att mellan 2011 och 2015 så ökade antalet heltidsjobb med cirka 13% årligen.
Mm-hmm.
Det låter som att det är rätt högt så. För vad, alltså att en bransch ökar med liksom 13% i arbetstillfällen per år.
Mm. Det är ju högt, men jag är inte förvånad dock.
Nej, det är från väldigt låga nivåer som alltid med solceller.
Precis.
Och så skriver de att med denna takt så kommer Sveriges solelbransch att sysselsätta cirka 2000 personer 2022. Och då blir det så här, det lät lite lågt.
Det lät väldigt lågt i mina öron.
Ja, tycker jag med.
2000 personer.
Ja, jag tyckte det lät lite lågt. Men totalt, så skriver man också att totalt så uppgick antalet sysselsatta personer 2015 till 830 stycken. Så att det känns som att 2000 är väldigt lågt. För om det är 2015 var 830.
Amen. Jag tror inte på detta.
Du tror inte på detta? Du tror det är för lågt?
Jag tror det är för lågt.
Ja.
Men det kanske är att utgångspunkten är lite för lågt. Jag vet inte, jag tror 800 pers. Ja, det är klart. Visst, på de här installationsföretagen. Men det finns väldigt många som jobbar med solceller runt om. Eller så är det för att jag är helt insyltad och tror att alla pysslar med detta. Så kan det mycket väl vara. Men jag tror inte riktigt på detta.
Nej.
Jag tänker också på att tänka alla handläggare och sånt som börjar få jobba här nu.
Ja.
På diverse myndigheter och sånt.
Till exempel, bygglov. Jag är inte medräknad där. De har konsulter med, men då är nog konsulter som jobbar heltid med solceller.
Mm.
Och är liksom, hur hittar de dem? Så, alltså de måste ändå ha någon form av statistik att bygga det på. Där, ja. Men de säger då att om man förutsätter att alla branscher ökar lika mycket, det är ju också ett grovt antagande att forskning, installation, konsultverksamhet och tillverkning och så här ökar lika mycket. Så jag gjorde en egen liten uträkning med deras siffror. För de säger att 830 personer motsvarar då 2015 års installerad effekt som var 125 megawatt.
Mm.
Och så tänkte jag, okej, men om jag har de här 2040.
Ja, du menar att du följer kilowattutvecklingen lite
mer? Ja, precis.
Ja, det var ju smart.
2040,
om
vi säger att, för de har inte sagt hur många kilowatt vi ska ha 2040, men de säger att vi ska ha 7-14 terawattimmar.
Mm, det kan man ju göra.
Då kan man ju förutsätta att vi har 1000 kilowattimmar per kilowatt.
Mm.
Alltså får vi 7-14 gig. Att installera effekt.
Mm.
Ja, men med deras siffror så fick jag det till att 2040 så ska vi ha mellan 46 och 92 000 personer.
Mm.
Det låter bra.
Det låter bra. Ja. Gillar jag.
Mm. Det var det jag hade.
Ja, det var det. Det var väldigt spännande.
Ja.
Måste det.
Nej, men jag tyckte det med arbetsmarknaden är intressant. För att det är
en viktig post.
Ja.
Det hela.
Ja, och för ens egen skull så vill man ju veta hur många är det som kommer slåss om jobben 2022. Precis. Så.
Ja, men exakt.
Ja. Och, men jag tror att det kommer vara många, många sysselsatta, men inte tillräckligt många.
Nej, alltså om en bransch växer så snabbt så det svåra kommer ju vara att få folk att nörda in på detta.
Ja.
Så att fler kan få gärna nörda in på detta är vår hälsning då. Ja. Alltså, det finns att göra här.
Men det är väl lite syftet med podden, att vi ska sprida intresset.
Precis. Det är också en intressant från ena till andra. Alltså vem som lyssnar. Det har vi väldigt dålig koll på.
Ja.
Vi har lite koll på hur många som lyssnar, men inte vem.
Och gärna hör av er. Det är det vi vill komma fram till. Att vi vill att alla ska höra av sig och säga att de lyssnar. Mm. Även om de inte har några förslag eller åsikter eller synpunkter, så
får gärna tjingsa, säga hej. Mm,
tjingsa och säga hej. Om man vill kan man säga bara vem man är. Eller man behöver inte göra en utläggning. Man kan bara säga, hej, jag håller på med det här och tycker det här är intressant för att jag gör det här. Mm. Eller för att något sånt i hållet.
Ja.
Eller så säger man ingenting och så bara lyssnar man. Man får göra vad man vill.
Ja. Ja, men jag är nöjd för idag faktiskt.
Det är jag med. Mm. Väldigt trevligt, väldigt intressanta rubriker. Vi hade researchat ganska mycket båda två.
Mm.
Får vi se om poddlyssnare håller med om att vi har researchat på ett bra sätt. Det är en annan puck.
Ja.
Men vi har kollat upp lite saker i alla fall ordentligt den här gången.
Men tack för att ni lyssnade. Och som sagt, hör gärna av er.
Så hörs vi nästa gång.
Tack så mycket.
Ha det bra nu.
Hej då.
Hej.